Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fotbollskanalen on tour måndag matchdag och upp till bevis för landslaget, för nu är det ju bara en sak som gäller och det är 3 poäng mot Azerbaijan. Eller hur, Sundberg?
Det är det som gäller, och om det inte blir det så kommer det att bli stormigt kring Jan Andersson.
Ja, det kommer blåsa till, jag skulle säga, orkanvarning om de inte vinner. Kryss kan räcka att det... Om Österrike samtidigt slår Estland så är ju Sverige plötsligt ett oerhört pressat läge. Eller vad, hur upplever du det, Martin?
Ja, men det är helt rätt. Och jag, känslan var på presskonferensen med Jan Andersson igår att det har... Ja, det är inte så att han är... Jag skulle inte beskriva honom som irriterad eller så, men jag får ändå känslan av att ha tagit sig under skinnet på honom det här. Liksom, att... det går dåligt och att de får mycket kritik. Han var rätt uppjagad när han, ja, egentligen var väl presskonferensen ett enda långt försvarstal till varför han är förbundskapten.
Ja, precis. När han kände att han behövde förklara hur länge han hade, eller liksom dra och rabbla siffrorna om hur matcher han har gjort i Allsvenskan många år och hur många år som förbundskapten och många landskamper, och han kan allt om hur man rattar ett fotbollslag. Martin, som en av de många som har mejlat, lyfter upp det här att liksom inför matchen mot Belgien så har han, hemma på Friends har vi varit bra i EM och VM-kval, spelat 16 matcher, vunnit 13, kryssat 3, förlorat 0. Vi känns självförtroende och så. Och sen så efter matchen säger han, jag tror inte man ska sönderanalysera saker ibland. Om vi nu spelat 16 matcher här innan, vunnit 13, kryssat 3, så är det inte så jäkla konstigt om man förlorar en gång mot en världsnation. Och det är väl lite, det var väl det vi kände på pressträffen igår. Det var ju SVT:s stjärnreporter Johan Kutschkassan som matade på ett tag, och jag var inne på och matade några frågor, och ja, men det känns som att Janne där gräver ner sig lite i en försvarsställning. Att han inte, det känns som att han inte riktigt förstår varför de får kritik.
Det som jag reagerade på var att han tog upp att det har gått bra i träningsmatcherna. Det är väl helt orelevant. Så länge det, om det inte går bra i tävlingsmatcherna, så då är väl träningsmatcherna, de är väl inte relevanta, eller?
Nej, det håller jag med om. Men just där kan jag tycka att han hade haft en poäng, har en poäng, för att hade det gått dåligt i träningsmatcherna så hade vi ju eldat på ännu mer med det. Det får man ju ändå säga. Men jag håller med. Det viktigaste är ju tävlingsmatcherna. Och man kan ju då säga, precis som han menar, att man, perioder man avdelar. Men egentligen... Om man liksom går, tar en längre period från det att Sverige gick till EM hösten 2019 och sen började det kom ju pandemin, och sen spelade man ju ett svårt Nations League där det gick dåligt, man åkte ur A-divisionen, man vann en match mot Kroatien, och sen gjorde man lite krampaktiga VM-kval där man vann Kosovo och Georgien, var ju rätt nära på Jorgen hemmaplan. Så gjorde man ett bra EM förutom Ukraina-matchen. Och sen efter det är det ju, vad är det, 4 segrar och 9 förluster i tävlingsmatcher. Och det är ju inget kort. Det är ju ingen kort tid där man har gjort dåligt. Och det blev väl den 10:e man förlorade nu mot Belgien.
Ja, det, alltså jag kan ju tycka att det måste ju vara väldigt alarmerande för Jan Andersson själv när han inser att nu är det inte längre liksom en period bakom den liksom ganska nyliga perioden som har varit som han liksom hänvisar till att då var vi bra eller sådär, utan nu när han ska försvara att det har gått så pass dåligt som det har gjort under lång tid, då tar han helt plötsligt upp hela sin förbundskaptens tid som ett försvar till att liksom vi har gjort det bra. Alltså det, han menar ju på att man måste zooma ut mer och så vidare och så vidare. Men nu helt plötsligt så zoomar han ut på hela sin förbundskaptens tid. Jag tycker inte riktigt det alltså, ja.
Nej, jag håller med.
Då är man ju, då är man ute på hal is, kan jag tycka liksom. Eller då är det,
ja. Och det är ju också så att man får gå tillbaka till Tommy Svenssons två kval efter VM 94 för att hitta en svensk förbundskapten som misslyckats i två raka kval. Och nu har man ju missat VM, och det kan man ju säga att det är 13 nationer som går dit från Europa. Det var svårt, eller om det var 14, ja, 13 var det väl. Det är ju svårt naturligtvis. Sen kan man då säga att att missa EM. Sverige har inte missat EM sedan EM i England 1996. Och det är 23 platser av 54 som är med. Det är klart att det är inte, ja, det är ju inte godkänt om man är. Och nu är det ju pressat läge direkt.
Ja, och det kan jag också tycka det är lite intressant. Just, vi har ju tjatat hål i huvudet på varandra, och Janne har gjort det också kring den här Spanien-matchen i EM. Där han, alltså, han vill ju helt plötsligt prata prestationer bara nu efter att ha förlorat mot Belgien. När liksom svenskarna och sådär kritiserade prestationen och liksom approachen i den matchen mot Spanien. Ja, då helt plötsligt så skulle han, då lutade han sig bara mot att vi tog en poäng i en premiär. Det trodde jag folk skulle vara nöjda med. Liksom. Nu helt plötsligt så ska man prata prestation. Och, ja, det kanske är lite äpplen och päron, men det känns bara som att han greppar efter halmstrån på något vis i sitt sätt att försvara sig själv och laget. Det är min känsla.
Han har väl inte efter, man får säga att det var någon form av generationsväxling efter de slutade, hela det gänget med Berg och Sebastian Larsson. Det har ju inte blivit lyckad, den växlingen. Och sen så nya spelsystemet som de skulle testa, det blev inte heller lyckat, och sen missar VM då. Sen så pratar han ju mycket om förra året och nämner det som att det var väldigt stökigt. Jag tror att egentligen skulle han nog vilja prata mer om spelarmaterialet, att det inte är tillräckligt. Det kan han ju inte sitta och göra såklart. Det blir ju konstigt, men det är ju lite, till hans försvar lite grann då, så är det lite, idag så är det en backlinje till exempel med landslag. Vi har ju sett bättre backlinje med en Linus Wahlqvist, Gabriel Gudmundsson, Hjalmar Ekdal eller Hien eller vad det blir. Så lite till hans försvar ändå, så spelarmaterialet måste man ju ändå snacka om, tycker jag.
Absolut, och jag tror väl att det är väl precis så som att han under samlingar hela tiden har tonat ner skador och formen på spelarna och sådär. Och sen när samlingen väl är slut, då har han liksom öppnat upp sig och sagt att det var liksom dåliga förutsättningar och sådär. Likaväl när han väl slutar som förbundskapten sen och har runnit lite vatten under broarna, då kommer han nog kunna trycka rätt hårt på att titta på vilket material jag hade under den tiden, är min gissning.
Ja, och där är det ju bara att gå tillbaka till när jag intervjuade honom i januari förra året inför då Tjeckien och Polen playoff-matcherna. Där han ju inte kunde säga att ja, men det är många som inte spelar, en del borta, men det var ju enormt många som då inte spelade, och att det kan han först säga i efterhand. Och så är det väl alltid, att han var ju också inne på det här, det var väl också Kücükaslan som frågade honom om Conte som hade slaktat sina spelare, att Jan Andersson sa att hans ledarfilosofi var att försvara sina spelare, och därför vill han väl inte sitta och säga det, det skulle väl inte bygga upp någonting, men i truppen. Men det jag är orolig för är att, jag menar, hur många gånger har man inte hört idrottslag som pratar om att nu är det någonting annat, och nu är man liksom på gång, och nu har vi haft en jobbig period men nu är det en annan stämning, och så kanske man pumpar i sig det lite av självstånd och så går man på en rejäl smäll och sen bara fortsätter liksom det lite, den dåliga perioden, att det inte är helt lätt att bara säga att nu är det kanon. Och det är jag kan vara lite rädd för att när det börjar dåligt så att säga, nu njuter väl många av dem, eller njuter, men en del som liksom försvarar Janne Andersson kontra Danmark. Danmark gick ju på en otrolig smäll under gårdagen. De ledde ju med 2-0 borta mot Kazakstan, förlorade med 3-2 trots att kazakerna hade en utvisad. Släppte ju bara 3 mål på sista minuterna. Och de tappade ju faktiskt också spelet hemma mot Finland, även om de där lyckades vinna. Och de är ju också inne i en negativ period. De hade ju ett väldigt dåligt VM. Och nu såg jag danska tidningar ifrågasätter ju liksom, ska Jordman vara kvar? Apropå det här att så blir det ju alltid. Jag menar, han tog dem till en EM-semifinal och till VM tidigt. Och sen misslyckades han i VM och har lite tunga, eller ett tungt resultat där de liksom kollapsar. Då blir det ju snabbt, det spelar ingen roll prestation eller så, det är resultatet som styr.
Sen exemplet med Conte är väl så där, kan jag tycka. Om du är en tränare i ett klubblag som är en Premier League-jätte, då kan du väl leva rövare på ett annat sätt än om du är förbundskapten. Där tar du vad du har väl liksom med spelarmaterialet. Är du dålig i en Premier League-jätte, nej, men då klart att du kan säga det som tränare på ett annat sätt och köpa in en ny, gör de väl då bara.
Absolut, jag bara tyckte det var intressant att han liksom var väldigt tydlig med att att han stod för någonting annat. Att, men det är väl rätt givet. Det har väl varit hela hans ledarstil helt enkelt att försvara. Men det finns ju egentligen bara ett sätt att tysta kritiken och frågorna. Och det är ju genom att först och främst vinna. Men helst vinna på ett lite övertygande sätt. Men 3 poäng räcker ju en bit på väg. Absolut.
Ja, nej. Och så alltså, vinner de mot Azerbaijan ikväll och sen slår Österrike borta och liksom ja, då är helt plötsligt sitter vi kanske här och är superpositiva och tror på EM.
Ja, vinna i Wien i juni är jag inte helt säker på, men börjar med Azerbaijan.
Ja, men ni fattar vad jag menar, det kan svänga fort också på andra hållet, men det känns lite oroväckande, ja, stämningen runt allt på något vis.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det kom ju ut en del fakta igår från pressträffen, bland annat att det blir troligtvis öppet tak. Han berättade också varför de hade stängt taket, det skulle regna och de var rädda att det skulle halka. Och då tog han ju upp det här att de tror, lite det som jag nämnde i gårdagens podd, om att de tror att så mycket människor stängt tak gör att det blir mer fukt som kommer i omlopp och det gör att de halkade mer helt enkelt. För nu hade han ju backat från allt från skor och liknande, eller hur Martin?
Ja. Nej, de hoppades att det skulle bli bättre nu då med öppet tak. Och, ja, det blir ju inte lika många människor på Friends Arena ikväll. Det var sålt igår eftermiddag lite mer än 20 000 biljetter. Så att, ja, det blev väl halvfullt då.
Och sen så fick vi inget, Zlatan Ibrahimovic hade lite känning, körde lite specialträning. Albin Ekdal var förvisso med, men var inte med på allt om jag förstod Janne Andersson. Det var ju bara 15 minuter som var öppet. Det var väl 2 stora frågetecken kring dem, eller hur?
Ja, där får man ju lite vibbar av att det kanske inte blir någon speltid på de två.
Nej, och Isak Hien var ju däremot klar, trodde han, även fall han sa att han inte hade pratat med Hien. Men Hien hade varit med på alla övningar. Och så var det ju lite dividerande om Ken Sema kunde gå rakt in som nyinkallad eller inte. Och
det verkar ju inte kunna bli, för att Janne sa det att vi ska väl ta saker i rätt ordning, ja. Och sen får du tolka in det svar, eller vad du vill i det svaret. Så att då tolkar jag det som att då är det ju Gudmundsson som står på kö.
Och man kan väl säga att oavsett om Ken Sema eller Gudmundsson spelar, så är det väl, det finns väl svårare uppgifter än att möta ett landslag som är rankade 120 i världen ungefär på, och dessutom på hemmaplan. Så att det skiljer ju nästan 100 placeringar mellan Sverige och Azerbaijan.
Ja.
Och annars kan man notera att det kan inte vara lätt för Victor Nilsson Lindelöf att sitta bredvid Janne Andersson. De här dubbelpresskonferenserna blir ju sällan eller aldrig så bra. För ofta hamnar fokus på en person och sitter den andra bara och ja. Det måste vara lite jobbigt, det hade jag tyckt i varje fall.
Ja, om det var synd om Victor Nilsson Lindelöf igår så var det ja, Balul Mustafa Sada i Azerbaijan satt med Gianni De Biasi på deras presskonferens och jag trodde han, alltså, han höll på att somna mitt i den här presskonferensen. För att,
fick han inga frågor?
Nej, men grejen var att De Biasi är ju italienare då, så han pratar ju italienska. Så att det var en presschef då med som tolkade till journalisterna som hade som följde Azerbaijan. Och sen då så fanns det en italiensk tolk som tolkade till oss på svenska. Så att det blev en riktig rysarpresskonferens och jag tror det blev en fråga till slut till den här spelaren. Då. Han liksom satt och nickade till liksom flera gånger nästan. Han bara liksom stirrade ner i bordet. Så det, var, ja, det var lite synd om honom. Så att det var en stark presskonferens. Men jag håller med Olof. Det är, ju, det är svårt att hitta den där balansen på en sån presskonferens.
Jag tycker det är konstigt för att ofta blir det fokus. Nu fick han ju några kanske lite pliktskyldiga frågor men han kan ju inte fått med om ens var tionde fråga. Vi fick ju reda bland annat på att Fredrik Reinfeldt hade varit och hälsat på landslaget när de tränade och tog in sin seger som ny förbundsordförande och vi har fått ett argt mejl. Thomas, ni gick rakt in i PR-maskineriet med öppna våra hjärtan, ledsna ögonen, Reinfeldt. Han är ute efter makt, cred och syfte i livet. Han blir utbuad. Vad ska han i fotbollen att göra? Så att vi gick rakt in i det PR-maskineriet. Ja. Men det får vi tugga i oss.
Ja.
Vi får se om han blir utbuad. Gaisarna har ju varit igång, men de kanske inte är på landskampen. De protesterade ju i lördags kväll, avgår Reinfeldt. Och vi, men det är väl inget man... Tror ni att han blir utbuad om de zoomar in honom på Friends Arena ikväll?
Nej, det, ja, man ska aldrig säga aldrig. Men nej, det tror jag inte. Eller blir han det?
Nej, det tror jag inte heller. Hur tror ni de kommer starta Sverige?
Jag tror att det blir Robin Olsen i mål. Ska du ta högerback, Olof?
Jag tror att det blir samma. Linus Wahlqvist och Vigge. Victor Nilsson Lindelöf. Jag tror inte han flyttar på Hjalmar Ekdal. Och jag tror det att tror det då blir... Det tror du?
Ja, jag tror Hian in. Ha, jag tror han vill spela. Jag tror han vill satsa på Hian nu längre. Då. Jag tror att han vill spela de två.
Ja, det tror inte jag.
Ja.
Jag tror också på Ekdal.
Ja, om man då återgår till vad Janne sa, ta saker och ting i rätt ordning, så tycker jag att det hade varit en konstig signal om man ryckte ut honom. Men vi får väl se hur det blir. Gudmundsson tror jag väl. Sen mittfältet, vad tror ni där? Det är väl där det mer kan hända grejer.
Jag tror han flyttar in Svanberg med Samuel Gustafsson och Dejan på kanten då, sen samma.
Ja. Och Emil Forsberg till vänster och så Gyökeres Isak på topp.
Ja, det tror jag.
Ja, ja, det tror nog jag också.
Jag kanske är inne på Viktor Claesson till höger och Kulusevski längst fram.
Ja, jag tycker Kulusevski, han var ju utan tvekan den bästa spelaren Sverige hade i fredags, men jag tyckte han var bättre när han kom på högerkanten.
Jag kan inte riktigt, den här frågan vi fick efter matchen om 4-2-3-1, jag kan inte riktigt släppa den tanken. Jag har funderat på den senaste dygnet. I grunden hade väl det varit en jättebra
men kan spelare, idé. Kan de inte spela så i anfallsspelet? Det är ju det han håller på. Det var ju inne på gårdagen också att han menar att han har misslyckats med att förklara för oss att de spelar med olika positioner eller olika system beroende på motstånd och vilka som spelar när det gäller anfallsspelet. Däremot vill du väldigt gärna spela 4-4-2 i försvarsspelet. Men du vill spela 4-2-3-1 i försvarsspelet?
Nej, 4-2-3-1 offensivt då. Man kan spela 4-4-2 defensivt. Jo, men jag tänker att då vill man vill framförallt då ha Forsberg som en nummer 10. Och jag tycker inte riktigt Forsberg blir en nummer 10 så som... Att då ha Jesper Karlsson som en ytter vid sidan om honom. Jag vet inte om det är då, alltså, om man då ska spela 4-2-3-1. För när de gjorde det här testet junisamlingen i fjol, då var det ju två offensivt balanserade centrala mittfältare, alltså Forsberg och en till.
Ja, just det.
Jag hade ju tyckt att det hade varit intressant med två sittande bakom Forsberg, att det hade skapat en bättre balans. Och jag minns att vi frågade om det där, om man kan vrida på triangeln och så, men det ville han ju inte göra. Och jag tror att det hade funkat bra. Sen då funderar jag på om det är så att spelar man 4-2-3-1 offensivt så kan man spela 4-4-2 defensivt, men då krävs ju då att Forsberg är den som samkör med Isak längst fram då. Jag vet inte om man bedömer att han inte klarar av det defensiva arbetet som de vill se av en av två forwards, eller vad det kan hänga på. Eller om det är att Jesper Karlsson då är för svag att spela ytter i 4-4-2 defensivt. Eller, ja, jag vet inte, men jag kan inte riktigt släppa det, för jag tycker att det vore ett bra upplägg. För då skulle man få just Kulusevski och Jesper Karlsson i sina bästa roller.
Och det som är också intressant tycker jag, jag gillar det du säger, men det som också, då hade de ju inte Samuel Gustafsson, det har de ju nu, och han passar ju utmärkt i en sån mer sittande roll. Ja.
Exakt. Alltså jag vet inte, men jag antar att inte Janne kommer ändra sig där. Men jag tycker bara den tanken är lite för kittlad.
Ja, jag tyckte att han var inne idag på liksom det här att han då inte har framfört hur de har spelat. Och det är det som blir lite konstigt, att han inte kan vara tydligare kring det. För det är ju det som gör att vilka positioner. Men jag vet inte hur de resonerar kring Forsberg, varför de gärna vill. För det kan ju inte vara så att han brister försvarsmässigt som en av två anfallare, men han ska jobba defensivt som en av som vänsterytter. Alltså det måste ju vara lite... Ja, jag bara tycker att om fyller man den ena rollen bör man klara av att fylla den andra rollen.
Nej, jag vet ju liksom inte. Det var bara jag som liksom, jag försökte sätta mig in i varför man inte skulle kunna tänka sig att spela 4-2-3-1.
Ja, du får fråga honom nästa gång helt enkelt.
Ja.
Jag gillar ju att SVT:s stjärnreporter la ut på sin Insta-story den här ettårsdagen från när han gick ett par ronder med Jan Andersson. Och sen så gick han ut igen på pressträffen och gick ett par nya ronder med honom.
Ja, det var lite pingpong där mellan stjärnreporten och Janne. Du snodde hans fråga lite humoristiskt också.
Ja, det var ju mer bara för att det var lite kul med den för ett år sedan. Eller det är faktiskt ett år sedan och en dag sedan.
Ja, det här att man räcker det här spelet mot nästa motståndare drog du på Belgien kontra Azerbaijan då. Det var ju det som var lavetten som jag sa.
I och för sig fick han ju två frågor i en då när han kom ut direkt från den vinsten mot Tjeckien och det visade sig att det inte räckte mot Polen helt enkelt. Det blir en fransk kvinnlig domare, hon som väl dömde
Djurgården,
Stéphanie Frappart, med ett helt franskt team som tar hand om den. Men det var väl bortamatchen som Djurgården hon tog. Framkom det något intressant från Azerbaijans presskonferens?
Nej, alltså som sagt, det var en stökig presskonferens och den här förbundskaptenen då hade ju egentligen bara förberett ett litet tal till att börja med liksom, om Sverige, och sen så svarade han väldigt försiktigt på vi fick en fråga var jag, Expressen, Aftonbladet, sen fick azerbaijanska journalister två eller tre och efter det så bara sa presschefen it's over, och sen så pekade han på klockan och så fick vi gå hem. Så att det han fick ut var väl att de har väldigt stor respekt för Sverige, för att de har internationella stjärnor. Och det jag plockade upp av hans italienska var då att han nämnde Grande Ibra, som Sverige har då. Och sen radade han upp Olsen, Kulusevski, Lindelöf, Forsberg, Isak som exempel på andra stjärnor. Så att han menar ju på då att Sverige ska vara ett mer namnkunnigt lag och lägger ju såklart över favoritskapet på Sverige. Men han backade Jan Andersson. Jag frågade honom vad hur de har analyserat Sveriges match mot Belgien, och då sa han att han tycker att det var ett för hårt resultat för Sveriges del, att de egentligen förtjänade mer, att Kulusevskis mål som inte blev mål hade kunnat förändra matchen helt. Så att ja, han är på Jan Anderssons sida i den här gaten.
Det var ju ett gäng spelare förutom då Victor Nilsson Lindelöf som satt på podiet, så var det ju Robin Quaison, Ken Sema och Kristoffer Olsson som var ute i den mixade zonen. Och det var ju mycket AIK-snack med Quaison, men det lät inte som att han var på väg hem i närmsta taget, eller hur?
Nej, han sa ju både att han trivs väldigt bra i Saudiarabien och han har ju avtal till sommar 2024 och sa ju att han inte tänker på det alls i dagsläget, så att det lät nästan snarare som att han kanske har en förlängning där i sig, alternativt att han drar en vända till utomlands innan han kom hem till Sverige.
Ja, han sa ju att han själv bara var 29 år, att han exakt. Har han tänk, eller, det verkar inte, även om han har kontakt både med lite spelare och att många AIK hör av sig, så känns det som att det var långt bort. Däremot var ju Ken Sema inne på det Samangodos-spåret, eller han garvade i varje fall enormt när han fick frågan av dig, Martin, om Samangodos var på väg till Malmö. Som ju vi hade via Sundberg häromdagen.
Ja, Sundberg avslöjade ju att Malmö jobbar på att få in Samangodos här innan fönstret stänger på tisdag. Och då frågade jag honom om, har du koll på om Saman kommer hem till Malmö nu eller vad gäller? Och då sa han, då skrattade han så här, ja, vi har snackat lite, men jag kan inte säga mycket mer än så. Och så började han garva liksom och var lite lurig och sa att du får ringa honom och höra. Så att uppenbarligen så det finns ju någonting där, det gör det ju. Och jag tolkar honom som att det kan nog hända någonting. Har du hört något mer sen du breakade den grejen?
Nej, det jag hörde då var att de jobbade på det, men att det då i dagsläget såg ut att bli tufft att få honom direkt nu. Men det kan ju, i och med att det är så kort kvar på fönstret, så kan det ju smälla till och Malmö kanske blir ännu mer offensiva. Jag vet inte. Men för att gå tillbaka till Quaison, sa han någonting om sin statslandslagssituationen där? Han har väl blivit omåkt av Gökeres och Zlatan tillbaka och så. Svårare för speltid.
Ja, han var inne på det och tycker fortfarande att det är väldigt kul att vara med i landslaget. Han tycker inte att det är så konstigt att trots att han emellanåt gjorde bra matcher och hoppade in och gjorde mål och så tycker han inte att det alls är underligt att han inte är med. Det är tuff konkurrens. Han vill fortfarande vara med. Ja, där upplevde jag att han var väldigt liksom balanserad och tyckte att det var väldigt roligt bara att vara en del av gruppen.
Ja, han sa att han är lugn kring det där och tidigare samlingar har han inte haft ändå lite uttalanden då om att han är lite besviken och att jag behöver prata med Janne och Peter eller har pratat med Janne och Peter och sådär, och det var inte alls något sånt snack nu, utan han kände sig bekväm.
Ja, det gjorde han. Och Ken Sema var ju inne på att han inte tvekade en sekund på när han blev inkallad. Han var hemma i Norrköping ändå och han tycker alltid det är kul. Han har inte varit med på ett tag men väldigt sugen. Och, han har spelat lite vänster wingback även för han har spelat på många olika positioner i Watford. Och men han var ju på gott humör. Han fick ju även prata om det här när han hyllades för sin intervju efter att han har gjort 2 mål för Watford, för att han då inga problem att göra en intervju trots att han stammar och att han... Ja, men det märkte man att han tyckte det var kul att det hade gett sån positiv feedback även om han var förvånad.
Ja, men exakt. Och det var ju det som jag tyckte var väldigt fint att se där var väl, det har ju du koll på Olof, men Luke Ayling var i Leeds har väl talat ut om att han har talproblem om jag är rätt
informerad.
Han var ju en av dem som då lyfte upp Ken och sa att det var viktigt det han gjorde liksom, eller plussade för det liksom. Så att det var inte bara att det var supportrar och fotbollsföljare som hyllade honom, utan det blev ju även en, ja, han fick mycket stöd av spelare och så ju.
Ja, nej, han hyllade ju verkligen honom, Luke Ayling, om den liksom att han tyckte då att det var väldigt modigt och att det är väldigt viktig förebild, samtidigt som det var ju som Ken sa själv, jag menar, ni vet, alla har gjort mycket intervjuer och det har inte varit på det sättet ett problem, men han tyckte det var kul om han kunde vara en förebild.
Tror ni, när han går runt hemma i Norrköping och är sugen på landslaget lite och han blir inkallad, tror ni att han har med sig fotbollsskorna från England, eller tror ni att han åker till Intersport i Norrköping och köper på nya, eller åker upp till Stockholm och får det på nya? Eller?
Han sa att han hade det på känn att han skulle bli inringd, så att jag gissar att han hade skorna med sig faktiskt.
Ja.
Det är stort. Så.
Ja, nej, jag tror också han hade dojorna med sig för att han verkade vara sugen på att bli inkallad. Och sen var det Kristoffer Olsson som var ute och även han pratade om det här mittgyllan. Att även om det hade gått bra för honom i början sa han att ja, man smittas när det går dåligt. Och, ja. Han, det är ju svårt för honom i det läget. Det går ju lite tungt för honom i landslaget.
Blir han kvar där i Midtjylland? Eller
ja, det visste han inte.
Ja.
Han visste ja. Han inte. Han var inte. Han hade väl skjutit det till sommaren om jag förstod rätt.
Han ja, han ville inte överhuvudtaget fundera på det. Nej. Nu kändes det som. Och då kan man väl fundera kring ja, om man är osäker på om man ens ska vara alltså, i någon av klubbarna då, Anderlecht eller Midtjylland. Men ja, vi får se.
Ja, men vi gissar ju då att han kanske inte är från start. Och jag har fått mycket mejl. Sivert skriver Manchester United behöver Lindelöf bland annat för att han kunde användas som sexa. Skulle det vara helt galet i ett landslag? Att man skulle flytta upp honom på mittfältet. Men det känns inte så troligt med tanke på mittbackskrisen.
Nej, exakt. Hade det kryllat av andra mittbackar så hade man kunnat tänka på det. Men det går inte att göra sig av med en mittback till.
Och Gustav, han tycker att man borde tagit med Anton Tinnholm bättre defensivt än vad som finns i truppen nu och har offensiven. När han spelade i USA sa han att det hade med tidszon och brist på scouting och det borde inte vara ålder och ja, så. Hade han varit bättre?
Nu tycker jag inte att Wahlqvist var så dålig mot Belgien, men innan den matchen så snackade vi väl lite om det här och då nämnde Tinnerholm som en som väl, ja men när Linus Wahlqvist spelade i Allsvenskan i Norrköping innan han stack ut honom så gick det ju inte jättebra för honom och jag tror där och då att Tinnerholm kanske var lite bättre och så det är ingen dum fråga.
Nej, sen är Max, han tycker att EM-kvalet mot Belgien då, att Sverige presterar som förväntat om man tittar på spelarmaterialet. Men han skissar på framtiden. Kim och Tolle som förbundskapten och de börjar spela 4-3-3 eller 4-2-3-1. Och då Victor Johansson, målvakt, Emil Holm, Victor Nilsson Linde, Hien Gudmundsson, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Svanberg, Kuskos som centralt mitt, offensivt mitt, Ronny Badji eller Badji, eller hur uttalar man nu det?
Ja, Bardaggi.
Bardaggi, Amin Sarr, Jesper Karlsson, Svedberg, Elanga, Kulusevski, Wålemark och på topp Isak Gyökeres. Han tycker framtiden ser ljus ut. Är ni med honom?
Ja, men det är så lätt att sväva iväg i sådana där tankar och sen så, ja.
Det är mycket talang där och som kan bli bra, men det är inte säkert att det blir bra på många. Så. Men det är kittlande, absolut.
Ja, och en motsatt fråga till er fråga om Jesper Karlsson behöver en ny förbundskapten. Tror ni att Ludde Augustinsson, Robin Olsen och Kristoffer Olsson räddas av att Janne fortfarande är kvar eller hade de varit lika givna? Alltså för mig är Robin Olsen en av de bästa som Sverige har, så jag tror att han hade varit given etta. De andra två hade nog varit lite mer under tryck, skulle jag tro.
Ja, jag är helt med på det.
Ja, det är ytterligare någon som är på det spåret vi fick i mejlledes med 4-2-3-1. Det är många som gillar det. 4-2-3-1. Vi får se vad som händer offensivt. Vi får väl helt enkelt fråga Janne på presskonferens.
Jag har fått ett från en Andreas som skriver, som verkar heja på Oddvall, skriver han också i slutet. Men han skriver så här, oh, men det är härligt.
Jag skriver till dig själv.
Sluta, han skriver så här, hur ser ni på ledartyperna eller bristen på ledartyper på planen i landslaget? Olof menar att man borde vara mer förbannad och jag håller med. Men vem tar ansvar för det? Vi har ingen som visar väg, ryter ifrån och styr upp. Upplever ni det annorlunda som ser matcherna på plats? Jag upplever att vi inte haft några ledartyper av den kalibern vi haft tidigare i landslaget, varken i backlinjen eller på mittfältet.
Någonting ligger det i att det lite saknas den typen av någon som kliver fram och tar kommandot.
Finns inga Johan Mjällby och de här liksom som fanns förr, eller?
Nej, och jag menar Granqvist var väl lite åt det hållet och Sebastian Larsson. Alltså
att det, men är det inte också, finns inte något litet i att ganska många av de här spelarna som ska vara bärande i landslaget har ju liksom antingen de kanske lite formsvaga för att de inte spelar så jättemycket i klubbarna, eller så har de liksom lite skador från och till och sådär. Kan det inte vara så att man också mycket behöver fokusera på sig själv och hitta rätt själv och sin egen prestation, och att liksom det inte kanske finns jättemånga spelare som bara är inne i ett flow och liksom bara kör och kan liksom, ja, förstår du vad jag fiskar efter lite spelaren, du kanske
jo,
känner igen
det. Nej, men absolut är det så, som det är väl Lindelöf vi pratar om då, som lagkapten,
ja,
som
borde exempel,
vara
nu. Liksom.
Ja, som är ett exempel, som borde kanske vara den här mer, men han har väl aldrig egentligen varit den typen av personlighet som har hållit på så, men det, du har ju en poäng i det, att om man har det tungt i klubblaget och inte får spela så mycket.
Ja, men Ludde Augustinsson exempelvis, absolut. Han behöver fokusera på att först och främst leverera själv innan han liksom kanske, ja, kliver fram och...
Absolut, ja. Absolut. Men det är lite snälla pojkar.
Ja, lite så är det, och att man kanske mer har lite fokus på sin egen insats än laget kanske. David har hört av sig. Om ni ändå ska till Göteborg i veckan på turné, kan ni svänga förbi Vänersborg när Oddevall spelar sin seriepremiär på fredag borta mot Vänersborgs IF. En riktig supporter som Sundberg missar väl inte en sån match. Vi löser plats i supporterbussen till Sol, så klart. Men Sundberg kanske är för fin för buss. Får försöka lösa limousin till honom. Och då skrev jag att de skulle lösa limon, så hakar du på. Och då skrev han att ordförande i Bohus bataljon, supporterklubben, kollar på det nu, men det känns tveksamt.
Känns tveksamt.
Ska du dit på fredag?
Krossa Vänersborg. Nej, jag ska inte dit.
Nej, okej. Okay. Tråkigt. Då tar jag nu en hetsjakt, och det blir en lite udda hetsjakt av Nicke Nyfiken. Eller Nicke Wikipedia. En azarier.
Nej, men han heter väl inte Nicke Wikipedia? Han heter väl Nicke Nickipedia, eller?
Ja, Nicke Nickipedia. Ja. Den är rolig, Martin. Du garvar med. Vi kör.
Vad söker vi?
En azarier. Alltså en azerbaijan-man. Den sovjetiska fotbollsspelaren föddes 1925 och dog 1993. Men blev inte känd för sina kvaliteter med fötterna.
Det är en målvakt då,
eller? Det är en målis.
Åtta poäng. Fick vid sin död 1993 landets nationalarena uppkallad efter sig.
Vad heter han? Levia? Men det är inte han väl? Men vad fick han nationalarena?
En keeper som har fått en nationalarena 93 döpt efter sig.
Sex poäng. Blev världsberömd som 31-åring. Som kollega till och vid sidan av schweizaren Gottfried Dienst.
Han blev världsberömd som kollega.
Som 31-åring.
Nej, det är inte han här.
Fyra poäng. Hans berömmelse har sin grund i ett troligt och avgörande felbeslut som inte hade kunnat ske med dagens teknik.
Det måste vara han, eller? Vi är helt inne på
fel. Vem?
Jag tänker på när han säger Sovjet.
Hans berömmelse är alltså grund i ett troligt och avgörande felbeslut som inte hade kunnat ske med dagens teknik, var det på fyra poäng. Och två poäng. Efter hattrickskytten Geoff Hurst kan han sägas vara den mest avgörande personen bakom Englands VM-seger 1966. Ja, du inser att jag kan inte det. Det var linjemannen Tofik Bashtamo.
Varför tar du den här frågan för?
Han var linjemannen som dömde Englands 3-2 över linjen.
Vi ska kolla, vi ska kunna en linjeman från Azerbaijan, tycker du?
Ja, men han är ju jättekänd.
Ja, men fy fan. Stäng av den här nu grejen.
Han är ju superkänd.
Stäng av den.
Han är ju nationalaren. Det är ju som Friends Arena. Det blir,
kan man bara logga i det här, eller?
Evan Ask.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.